Olof Palme. Men Säpo vägrar ikväll att uttala sig om man misstänker någon särskild organisation eller person. Klart är nu naturligtvis att polisen har mer uppgifter och information att tillgå än det som lämnas ut till massmedia. Men av förklarliga skäl hålls det mycket känsliga materialet nu hemligt. Och nu sent ikväll bekräftar också polisen genom polisinspektör Kenneth Karlsson att Lisbeth Palme har förhörts även i eftermiddag. Och nu kommer helt nya uppgifter från polisen. Nu säger polisen att Lisbeth Palme inte har uppgivit att hon på något sätt har känt igen gärningsmannen. Däremot säger Kenneth Karlsson till Ekot alldeles nyss här att hon däremot har sagt att två män har uppfört sig underligt utanför Palmes, familjen Palmes bostad i Gamla stan vid ett par tillfällen för ett par veckor sedan. Men vad det här betyder för spaningsarbetet, det vill inte Kenneth Karlsson uttala sig om nu ikväll. Så här säger då Bjarne Söderqvist om vad polisen kommer att göra i natt.
Ja, i natt, det blir väl att fortsätta som vi har gjort tidigare och bedriva spaningarna på alla fronter så att säga. Vi, dels inre spaning, och om vi får några tips där vi har någon möjlighet att göra undersökningar på adresser, så kommer vi göra det med den polispersonal som finns tillgänglig i natt.
Kommer ni att fortsätta i med samma styrka?
Ja, det gör vi nog när det gäller yttre personal. Möjligt att vi trappar ner här på ledningscentralen, för att vi har haft mycket folk i farten under dagen och kanske inte behövs lika mycket i natt.
Har ni kommit närmare gärningsmannen eller gärningsmännen nu då? Har ni någonting som gör att ni är närmare ett gripande?
Nej, det kan jag inte säga. Vi har inte fått några tips som vi bedömer som så allvarliga.
Var står ni just nu i spaningsarbetet?
Ja, vi har väl inte kommit något längre än vad vi gjorde hade tidigare idag. Det har inte kommit in något hett tips som vi kan anse.
Men betyder inte det då att mördaren har ett väldigt försprång?
Ja, det är svårt att säga det, för att det kan ju vara så att vi har redan fått in ett värdefullt tips som vi inte kanske har vet om, i och med att vi inte har hunnit kontrollera allting tillbaka i tiden när det gäller hotbilder och så vidare.
Men betyder det ändå inte att mördaren har ett väldigt försprång om ni inte har hunnit med det?
Jo, det kan man väl säga kanske, men vi jobbar ju på det sättet att vi kollar i mycket register och det är mycket dataslagningar och sånt, och det tar ju alltid tid.
Men de tips ni har fått under dagen, har ni kunnat avfärda samtliga tips?
Ja, de som har varit hörda idag, kriminalen, de har vi kunnat avfärda så här långt.
Bjarne Söderqvist vid Stockholmspolisens ledningsgrupp. Och det var Karin Svärd som intervjuade honom. Många människor sökte sig idag till mordplatsen i centrala Stockholm och lämnade blommor vid polisens kravallstaket. Långa köer bildades till de kondoliansböcker som lagts ut, bland annat i regeringskansliet. Det var många människor som ville ge Olof Palme en sista hälsning genom att teckna sitt namn där. Och vid 18-tiden ikväll samlades tusentals människor vid Sergels torg till en minneshögtid för Olof Palme.
Ja, här på Sergels torg har minneshögtiden just inletts med musik av en sextett ur Spårvägens musikkår. Sergels torg är fullt av folk. Det är en mäktig demonstration. Hela grytan nere vid Sergels torg är fylld av människor. Runt balustraden står människor, och gamla förra riksdagshuset som bildar fond här. På taket där så är alla främmande länders flaggor sänkta på halv stång. Och i trappan upp från Sergels torg så är det ett facklor. Det är ett fackeltåg, ett stillastående fackeltåg. Det är 1200 utdelade facklor, och de gick åt mycket, mycket snabbt. Det är ett stilla möte. Det är unga människor, det är gamla människor blandat. Så småningom kommer här Tage G. Pettersson att tala. Han är ordförande i Stockholms läns partidistrikt av Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Efter ytterligare några minuter kommer Stockholms förre biskop Lars Karlsson att tala. Nu hör vi klockorna ringa runt omkring här, och med deltagarna i minnesstunden hälsas välkomna. Klockklangen från hela Stockholm hörs omkring här. Det här är alltså platsen, bara några kvarter från den plats där Olof Palme sköts ner för mindre än ett dygn sedan. Efter Lars Karlsson kommer Sandro K. Åberg att läsa en dikt mot våldet, och sen kommer utrikesminister Sten Andersson att tala. Tage G. Pettersson har just börjat tala.
Ett brutalt dåd har begåtts mot Olof Palme, mot hans familj, mot Sverige och svenska folket. Mot arbetarrörelsen och mot alla de som kämpar för en bättre värld. Det är grymt att den svenska politiker som mer än någon annan har kämpat för freden och envist hävdat att våld aldrig löser några problem nu själv har fallit offer för en rå våldshandling. Sveriges statsminister och vår partiordförande mördades när han ville, som vi svenskar vill, gå fritt och ofredat på gator och torg. Vi känner alla vrede och avsky över illdådet. Vi känner alla vemod och saknad över att han inte längre finns bland oss. Och det är en oerhörd förlust för Sverige och svensk arbetarrörelse att han är död.
Industriminister Thage G. Peterson vid minneshögtiden på Sergels torg tidigare ikväll. Jan Ström var reporter där.
Regeringen väntas imorgon lämna besked om huruvida det blir landsorg med anledning av Olof Palmes död. Måndagen den 10 mars håller riksdagen en minneshögtid. Jordfästningen sker preliminärt lördagen den 15 mars och i anslutning till den hålls också en större minneshögtid. Vi ska också upprepa från våra tidigare sändningar att Socialdemokraternas verkställande utskott har beslutat att föreslå Ingvar Carlsson till Socialdemokraternas partiledare efter Olof Palme. Omkring 15 ledamöter från utskottet sammanträdde i drygt en och en halv timme och kunde sedan presentera förslaget som var enhälligt.
Beskedet om Olof Palmes död har skakat människor i Sverige och i omvärlden. Stockholm är en dämpad stad ikväll.
Ja, dämpad men inte inställd så får man väl beskriva stämningen ikväll i centrala Stockholm. En hel del nöjesarrangemang är inställda men på många håll är det ändå öppet. Öppet som vanligt men givetvis inte stämning som vanligt. Det blir ett lugnare tempo ikväll, säger en restaurangchef. Ett lugnare musikval. Och där det så här en lördagskväll borde vara trängsel och kö i dörrarna, där tycks det finnas en god chans att komma in om man ändå har lust att gå på restaurang till exempel. Åtskilliga av de teatrar som man trodde skulle ställa in sina föreställningar har ändå valt att spela, och det beror på att en stor del av publiken har kommit resandes till Stockholm med till exempel bussar, teaterbussar 40, 50, 60 mil utifrån landet. Och en sådan teater som alltså spelar ikväll är Kinateatern, där man spelar fars, spelar komedi. I en paus där så träffar vi Lasse Berghagen, maskerad nästan till oigenkännlighet för att vara rolig. Hur är det att spela komedi en kväll som denna, frågade vi Lasse Berghagen.
Ja, man är tudelad. Det är med dubbla känslor vi jobbar här allesammans. Och det vi gör det är att, naturligtvis att försöka göra vårt jobb så bra som möjligt. Och jag personligen kände ju morse att jag inte alls ville gå hit. Och kände en oerhörd ångest och jag var så fruktansvärt besviken på det som har hänt. Och jag kunde inte riktigt förstå hur jag skulle kunna mobilisera styrka att sprida glädje. Men sen ringde Bosse Parnevik då, som är delägare i teatern, och vi började prata. Och vi undersökte med de andra teaterna i Stockholm hur de skulle göra. Och vi kom fram till just problemet med helgerna, att det är bussarna som köper helgbiljetterna så att säga.
För folk som har kommit 40, 50, 60 mil resande med buss.
Ja, exakt. Och vi har varit tvungna att ha inställt två gånger och varit med om de tragedier som blir utspelas vid biljettkassorna. Folk är oerhört besvikna. Så vi tog ställning och vi sa att vi spelar. Och talade om för publiken att de som ville ha pengarna tillbaks skulle få det. Och fick alltså, det på något sätt var det publiken som bestämde. Det var ytterst få av de 1600 vi har haft här ikväll som då gick sin väg.
Hade du hoppats egentligen att publiken skulle säga nej tack, vi återkommer?
Jag vet inte, i det stadiet så kände jag på något sätt att the show must go on. Att livet måste, vi måste leva vidare. Och vi kan inte låta livet stanna för terrorism och det våld som är idag, utan vi måste försöka leva vidare.
Har du något svar som skådespelare, som komedian, som farsmakare en sån här kväll från publiken?
Ja, vi tycker att det har varit en väldigt fin kväll. Det är en sorts dämpad applåd som säger väldigt mycket. Och det finns en det finns en ömsesidig respekt, en känsla mellan oss som vi känner över rampen. Och jag vet att det är många då som sitter hemma naturligtvis ikväll och följer tv, nyhetsbevakningen som kanske på lång sikt blir lite för privat och intim och går i närbild på det som har hänt, och istället för att man kanske skulle stänga av tvn och tända ett ljus och sitta och tänka. Och det här är då ett annat sätt kanske att leva vidare.
Publiken är förstås en smula dämpad trots att de sålar i pausen. Vi frågar en herre som kommit resande från Oskarshamn och man skrattar som vanligt.
Jag vet inte hur jag ska säga. Skratta och skratta, man, okej, man skrattar men inte inom sig. Jag tycker att det ligger kvar just. Det man känner, det går ju aldrig att komma förbi. Naturligtvis, men vi måste gå vidare. Givetvis. Men ingen sån här stor glädje som man borde ha haft ikväll. Det lägger sordin på allting, tycker jag.
En röst ur publiken på Kina Teatern i Stockholm ikväll. Det var Leif Söderström som rapporterade. Stockholm har invaderats av utländska journalister och fotografer från hela världen idag. Och ikväll kablas hundratals bilder på Olof Palme ut från Stockholm till tidningar i hela världen.
Anna-Lena Lindström, du håller i de utländska kontakterna här på reportagebild. Du håller på att plocka med bilder på Olof Palme. Vad ska du göra med de här?
De kommer att gå ut till bildbyråer och tidningar som vi arbetar regelbundet med i utlandet. Vi har också en annan kanal och det är Associated Press, där bilderna sänds per telefoto. Men här är det alltså via postledes eller flygfrakter.
Mm. Vad är det för, vad föreställer bilderna?
Ja, det är som en liten resumé över Olof Palmes liv. De här bilderna föreställer framförallt material från hans senare år. Och det är blandat lite grann med det som har hänt då under natten här med korsningen, Sveavägen, Tunnelgatan och Lisbeth på väg från sjukhuset. Och sen har vi lite från första maj naturligtvis.
Sen håller du en bild i handen på Olof Palme som ganska ung och Indira Gandhi också ung. Mm. Vet du när den är tagen?
Den är tagen 1972.
Mm. Den vill man ha för att det är två...
Det är två som har farit samma öde. Så det...
Vad är det för bilder, för typ av bilder på Olof Palme som de här utländska korrespondenterna köper, som de vill ha?
Ja.
Du sa tidigare till mig att de ville ha familjebilder på honom. Ja. Finns det inte så gott om?
Nej, det är väldigt ont om det. Trots att han har levt ett så pass öppet, utåtriktat liv som han har gjort, så han har ju tre söner och framförallt på dem så är det hemskt ont om bilder.
Och det är de bilderna de vill ha?
Ja.
What is your name?
My name is Katharina Dirk.
And you come from Germany?
I come from Hamburg, Germany.
You came today?
Today by airplane.
What are you doing? Can you tell me?
I'm collecting photographs of Olof Palme and I hope to get some with the king as well to sell them in Germany. Because the Germans, of course, they like Sylvia and they're interested to get some photographs of Palme together with her.
En av dem som sökt sig till bildbyrån Reportagebild idag för att få med sig bilder på Olof Palme hem, i det här fallet då till Västtyskland, det var Britta-Lena Ekström som rapporterade. Och där avslutar vi rapporteringen kring Olof Palmes tragiska död för den här sändningen. Bosse Gregner har en del andra nyheter också.
Privattjänstemannakartellen PTK meddelade i förmiddags att den kan komma att uppskjuta sina varslade stridsåtgärder med anledning av Olof Palmes död. I ett brev till regeringen beklagade PTKs Palmes bortgång och sa sig vara beredd att skjuta på varslet om regeringen begär detta. Statssekreterare Ulf Dahlsten sa senare att regeringen sannolikt kommer att be PTK att senare lägga sina stridsåtgärder. Också idag förekom det strider i Egyptens huvudstad Kairo. Skottlossningen kom från ett militärt träningsläger där revolterande värnpliktiga säkerhetspoliser fortfarande håller stånd mot soldater från den egyptiska armén. De träningsläger vid pyramiderna där myteriet började intogs av armén igår kväll och mellan 100 och 200 personer greps. Flera arbetare vid den brittiska upparbetningsanläggningen i Sellafield utsattes idag för den tredje radioaktiva läckan på en månad. Enligt anläggningens ledning skadades ingen. Sellafield är världens största upparbetningsanläggning för använt kärnbränsle. Filippinernas president Corazon Aquino avskedade idag 22 generaler. Hon gav också order om att frigivningen av politiska fångar ska påskyndas. Aquino har tidigare gett order om att 441 politiska fångar ska friges, men har gjort ett undantag för ett par kommunistledare. Delegaterna vid det sovjetiska kommunistpartiets kongress har idag godkänt stats- och partichefen Gorbatjovs ideologiska och ekonomiska reformprogram. Partikongressen uttalade sig också enhälligt för att försöka eliminera, som det hette, hotet från det amerikanska rymdförsvarsprogrammet. Tennis. I Grand Prix-turneringen i La Quinta i USA har Joakim Nyström gått vidare genom att i kvartsfinalen slå västtysken Boris Becker med 7-6-6-2. Han kommer i semifinalen att spela mot amerikanen Jimmy Connors. Tipsraderna, och först stryktipset. Etta, tvåa, etta. Etta, tvåa, etta. Kryss, etta, tvåa. Etta, 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 kryss. Måltipset. 1, 10, 11. 16, 17, 19. 21 och 24. V65-raden. 7, 4, 1. 2, 6, 4. Strukna hästar i avdelning 5, nummer 2, 3 och 10. Och i avdelning 6, nummer 5. Rätt lottorad. 3, 10, 16, 17, 18, 31 och 33. Tilläggsnummer 34 och 35.
Ekoredaktionen är närmast tillbaka med en förlängd nyhetssändning i program 3 klockan 23. Och sen kommer vi att ge nyheter varje timme hela natten i program 3. Lisa Söderberg producerade den här sändningen med Bosse Gregner och Lotta Mossberg i studion.
Paavo Berglund som här ledde Bournemouth symfoniorkester, och det var musik av Edvard Grieg, symfonisk dans nummer 2 i A-dur. Peder Svan, den förträfflige svenske trubaduren som bland annat har spelat in skivor med tonsättningar av Elias Selstedt-dikter.
Min salig farmor var så rar med sina många år på nacken. Hon hade egna tänder kvar och eget hus i Pelarbacken, gift med en magistrats person. Då döden plötsligt skar av bandet fick 100 banko i pension och bodde somrarna på landet. Hon många kungar levde ut och såg med krona omkring pannan. Hon mindes tredje Gustavs slut och grät därvid om ingen annan. Hans glans och snille hon beskrev och segern 1790 och salig Thunberg sats hon drev, att man den kungen sköt för bittig. Hon såg hans majestät stå lik och var mot adeln mäkta bister. Hon tålde aldrig politik, ej ens en skymt av publicister. Dem gav hon ingen gång pardon, men ville rakt ur världen sopa, i ty hon en gång fått en tron att det var bovar allihopa. Förståndig i sitt levnadssätt, till sällskapsdam hon hade katten. Hon åt sig aldrig mer än mätt och drack förresten bara vatten. Var kry gamla åren nu och återhållsam utan måtta. Åt kväll var afton klockan sju och gick till sängs tre kvart till åtta. Aptekon ansåg rätt och slätt, blott som en straffanstalt för magen. Gick ständigt ut i grön kaschett och varma tofflor hela dagen. Hon var, om jag så säga får, en praktupplaga bland naturer och levde nära 100 år förutan doktor och mixturer. Ännu i sina sista år hon stundom satt och spann vid rocken och var kort sagt med hull och hår en dundergumma att stå bocken. Men var man frågvis hur hon nått sin ålder, svarte hon de orden att ålderdom är konsten blott, att leva länge här på jorden. En kväll då man om åldern stred och ville reda ha i saken, gav hon ett raskt och klart besked, nyss ur en liten slummer vaken. Ja herregud vad tiden går, skrek gumman till och tog av ljusen. Jag fyller 99 år, det fattas bara 1 i 1000.
Peder Svan och Salig farmor. Elias Selstedt har skrivit texten som är tonsatt av Gottfrid Littmark. Karin Kjellman och Ulf Gruberg, de brukar när de musicerar kalla sig folk och rackare. Och här har de tagit sig an en ballad från Finlands svensktalande sjömansbygder.
Där bodde en bonde vid sjöa strand, blåser kall, kallt väder över sjön. På tvenne döttrar hade han, blåser kall, kallt väder över sjön. Den ena var vit som den klara sol, blåser kall, kallt väder över sjön. Den andra var svart som den svartaste kol, blåser kall, kallt väder över sjön. Tvättar hos bägge i vattnet nu, blåser kall, kallt väder över sjön. Så blir jag väl så viter som du, blåser kall, kallt väder över sjön. Och tvättar du dig både nätter och dagar, blåser kall, kallt väder över sjön. Så aldrig du blir så viter som jag, blåser kall, kallt väder. Blåser kall, kallt väder över sjön. Så stötte den fula sin syster av sand, blåser kall, kallt väder över sjön. Kära min syster, du hjälp mig i land, blåser kall, kallt väder över sjön. Blåser kall, kallt väder över sjön. Din fästeman honom får jag ändå, blåser kall, kallt väder över sjön. Men aldrig ska du mer på gröna jorden gå, blåser kall, kallt väder över sjön. Där bodde en spelman vid en strand, blåser kall, kallt väder över sjön. Han såg i vattnet var liket till sand, blåser kall, kallt väder över sjön. Spelmannen henne till stranden var, blåser kall, kallt väder över sjön. Och gjorde av henne en harpa så rad, blåser kall, kallt väder över sjön.
Spelmannen tog en skålgula hår, harp och strängar därav han slår. Spelmannen tog en skålgula hår.
små gjorde harpan tappor på. Spelmannen tog hennes snövita bröst, harpan hon klinga med ljuvlig harpan i bröllopsgård blåser kallt, kallt väder över sjön. Där bruden hon dansar med gullband i hår blåser kallt, kallt väder över sjön. Tränneslag upp på gullharpan rann blåser kallt, kallt väder över sjön. Den bruden har tagit min lille bäste man blåser kallt, kallt väder över sjön. Söndag så satt hon i brudstol röd, blåser kallt, kallt väder över sjön. Om måndag hon brändes i aska och glöd, blåser kallt, kallt väder över
De två systrarna heter den här melodin, som alltså är en ballad från Finlands svensktalande sjömansbygder. En traditionell melodi som Karin Kjellman och Ulf Gruberg tagit sig an. Birger Sjöbergs välbekanta Den första gång jag såg dig.
Den första gång jag såg dig, det var en sommardag. På förmiddagen då solen lyste klar. Och ängens alla blommor av många hundra slag, det stod och bugande i par vid par. Och vinden drog så sakte liv och nere in vid stranden. Där smög en bölja kärleksfull till snäckan ut i sanden. Den första gång jag såg dig, det var en sommardag. Den första gång jag tog dig ut i handen. Den första gång jag såg dig och glänste sommarskyn, så bländande som svanen i sin skrud. Då kom det ifrån skogen, från skogens gröna bryn, liksom ett jubel utav fåglars ljud. Då ljöd en sång från himmelen, så skön som inga flera. Det var den lilla lärkan grå, så svår att observera. Den första gång jag såg dig, då glänste sommarskyn, så bländande och grann som aldrig mera. Och därför när jag ser dig, om och i vinterns dag, då drivan ligger glittrande och kall. Nog hör jag sommarns vindar och lärkans friska slag och vågens frus i alla fulla fall. Nog tycker jag ur dunig betse gröna växter draga, med blåklint och med klöverblad som älskande behaga, att sommarsolen skiner på dina anletsdrag, som rodna och som stråla och betaga.
Anders Börjes välbekanta stämma i Birger Sjöbergs Den första gång jag såg dig. Det här är Riksradions program 3 ni lyssnar till. Vi spelar grammofonmusik och gör så fram till midnatt. Men ytterligare en timme och, ja, inte effektivt en timme och 20 minuter med tanke på att nyheterna från Ekoredaktionen ska komma klockan 23. Men om en timme och 20 minuter, då kommer det nya dygnet. Men ytterligare 20 minuter från nu när klockan är...